Vad det är egentligen EU? Hur fungerar det? Varför är det dåligt för Norden och de nordiska folken? Och sådär. Men vi börjar från början. Vad är egentligen EU?
Ja, EU eller Europeiska unionen då är officiellt sett ett överstatligt samarbete mellan olika länder för att underlätta handel och för att säkra fred mellan Europas länder. Men som alltid i de här globalistprojekten så är det ju fina ord och låter väl som någonting som de flesta skulle kunna tänka sig att stödja. Bättre handelsmöjligheter och fred på jorden. Men det döljer sig en helt annan verklighet bak det här. Och vad EU egentligen snarare kan sägas vara är ett överstatligt globalistprojekt som syftar till att ersätta länderna i Europa med en enda superstat där de olika länderna som mest är stater eller regioner inom landet Europa. Och hela tiden, ända sedan EUs bildande och faktiskt egentligen långt innan EU ens bildade, alltså när EU inte ens hade namnet EU, så har man målmedvetet tagit fler kliv åt att det ska gå åt det här hållet. Alltså det här överstatliga Europa, att länderna ska upplösas, det går närmare och närmare dit hela tiden. Att man förflyttar makten från de olika ländernas parlament till EU. Och som ett exempel på det så idag är det ju så att EU stiftar faktiskt de flesta av de lagar som vi har i Sverige. Vi själva i Sverige stiftar bara ett fåtal lagar och bara sådana som inte går emot EUs lagar. För det är nämligen olagligt. Och de är ganska omfattande då, så det blir inom ett fåtal ämnen man kan stifta lagar och där man får vara väldigt försiktig så man inte går emot någonting gällande EUs direktiv. Sen kan väl också nämnas att EU är i mångt och mycket, vilket framgår om man granskar det, uppbyggt för att i alla lägen gynna storkapitalet. De med mycket pengar och makt, de ska få ännu mer pengar och makt på bekostnad av alla andra i världen och på bekostnad av alla tänkbara etiska regler och alla tankar på högre värden och moral och vad det nu kan finnas. Det är bara ren och skär kapitalism det handlar om.
Jag tänker på hur de beskriver sig själva som en europeisk union som ska säkra europeiska värden och så vidare och så vidare. Så du håller inte riktigt med om att det är deras mål då?
Nej, det gör jag verkligen inte. Och säkra europeiska värden, alltså de vill ju blanda ihop. Europa består ju av en mångfald av fantastiska kulturer och annat. Men de vill ju alltså upplösa de här skillnaderna och skapa en enda form av blandkultur eller snarare antikultur. Liksom. Så att det handlar inte överhuvudtaget om att främja europeiska värden utan det handlar om att främja globalistiska, kapitalistiska värden.
Hur uppstod allt det här då?
Ja, EU har väl egentligen sin grund i flertalet saker och händelser och olika samfund och ideologer och annat. Men intressant så och viktigt ideologiskt så kan man ju åtminstone koppla det till 1925 och till den rasblandade greven Kalergi och hans bok. Och nu ber jag om ursäkt för eventuella felaktiga uttal på tyska för att det vet vi har fått kritik om någon gång innan. Men ja, Kalergis bok Praktischer Idealismus där han beskriver en framtid i Europa där Europa har förvandlats till Europas förenta stater och där dessa då dessutom befolkas inte längre av vita europeer utan av en jurassisk negroid blandras som dessutom då kontrolleras av en judisk ren adelsras. Och det här var ju sen då idéer som lyftes fram och på olika vis hyllades av olika människor, exempelvis Winston Churchill efter andra världskriget, och som också anammades av de andra segermakterna, och genom affärsmannen Jean Monnets Schumann-deklaration, som också kommer att bli det som la grunden för världens första överstatliga organisation i form av Europeiska kol- och stålgemenskapen. Så allt det här har kopplingar till varandra, ganska tydliga kopplingar, och i rakt led. Och den Europeiska kol- och stålgemenskapen, den blir ju sen tillsammans med ett par andra föredrag där vi kommer att kalla för EG, Europeiska gemenskapen. Och Europeiska gemenskapen bildade Schengenavtalet, och tillsammans med ett par ytterligare avtal så var det där sen som 1993 förvandlades till EU, Europeiska unionen. Sen har det hänt massor av saker ytterligare sen 1993 då. Som jag sa så flyttar de hela tiden fram sin makt. Men viktiga exempel på vad som har hänt ytterligare sen dess, som egentligen är så pass stora att hade man varit ärliga så borde det återigen bytt namn. Det borde inte heta Europeiska unionen längre, för att det är så mycket som har tillkommit sen 1993. Men där har vi viktiga exempel på både Lissabonfördraget och införandet av euron som valuta faktiskt. Så ja, det är väl ungefär så.
Ja, det jag tycker är intressant här är ju Kalergi, och han räknas ju som en av EUs tre andliga fäder. Han räknas som det av EU. Mm. De hyllar honom. Och det här är ju en superrasist. Han säger alltså så här: judarna skall inta de ledande ställningarna, alltså över den eurasiska negroida rasen, alltså i princip slavar då. Ty den goda försynen har i judarna skänkt Europa en ny andligt högstående adelsras. Mm. Jag menar, ja men tänk om vi skulle beskriva så här att ja, dels ska det finnas en judisk negroid ras, och sen arierna skall över dem inta de ledande ställningarna, ty den goda försynen har i arierna skänkt Europa en ny andligt högstående adelsras. Hade jag sagt så där hade jag förmodligen kanske åkt in fett som folkgrupp.
Precis. Och det som är riktigt intressant med det här är ju precis det du sa. Att det här är inte några... För ibland så förstår jag ju, även om det inte krävs så där jättemycket efterforskning för att se att vi har rätt i allt vi säger, att vi faktiskt är sanningssägare till 100%. Men ibland kan jag ändå förstå att det kan upplevas som magstarkt när vi pratar om globalister och olika kopplingar hit och dit och vilka som styr världen. Men här är det ju alltså EU själva som hyllar den här personen helt öppet. Det behövs inte ens att man gör de där kopplingarna själv, utan de lägger fram det helt med korten på bordet.
Ja. Ja, det är vansinnigt. Det är det.
Mm.
Men det är precis som du säger. De håller folk ointresserade om det här. Och det är ju klart, vanligt folk känner inte till Kalergi. Jag tror att det där börjar faktiskt sprida sig ganska, ganska mycket ändå till de breda folklagren. Men det finns ju mycket informationsarbete kvar att göra.
Ja, precis. Men det fixar vi med den här nya sidan. Det är ett steg i det.
Nej, men vad bra. Men en relevant fråga där är väl ändå att är målsättningarna samma för dagens EU som det var för grundarna?
Det är helt uppenbart att det är samma målsättningar som gäller även idag. Alltså, det EU verkar för det är ju att gränserna mellan länderna ska öppnas. Att folken ska blanda sig. Att en blandad etnicitet med en blandkultur ska skapas. Likriktning ska ske för alla Europas folk för att skapa ett allas lika värde. Alltså att alla starka och välmående stater och folk, de ska tryckas ner för att bli mer lika de svagaste. Och det här då i sin tur ska ju sen dras ut i världen från EU. Alltså man pratar redan och haft förhandlingar i flera år om att Turkiet ska ingå i EU. Och när vi väl har Turkiet, varför ska vi inte ha med, vad vet jag, liksom, det är bara att fortsätta. Pakistan och Indien, och det blir snart, kan snart bli hela världen istället som ska ingå i det här öppna Europa. Och ännu mer främmande raser och kulturer som ska blandas in i smältdegen, så att säga. Och storfinansen, den gynnas på flera plan av det här, medan såväl miljö som flera av de enskilda staterna och de vanliga medborgarna får det betydligt sämre. Fri konkurrens ska råda över hela Europa, eller råder redan över hela Europa genom EU-lagar, och all konkurrens ska handla om ekonomi genom EU. Det ska inte längre handla om etiska värderingar överhuvudtaget, utan människor såväl som djur förvandlas till produkter eller till slavar, om man så vill se det. Och sen vidare då, så ska var och en av de staterna brytas ner. De ska göras beroende av varandra så till den grad att ingen av dem kan stå självständig längre. De ska göras beroende av varandra ekonomiskt, produktionsmässigt, polisiärt och till och med militärt. Så jag tycker att Kalergis ord, de är talande och tydliga för vad man försöker åstadkomma även idag med EU. Målet är fortfarande ett Europas förenta stater med en blandras som kontrolleras som en judisk adelsras. Så är det.
Ja, och den där judiska härskarklassen och globalisterna är ju som sagt, det är de som tjänar på EU.
Mm.
Det är ju väldigt kapitalistiskt på så sätt. Men strukturen är ju väldigt kommunistisk, precis som du säger. Allting ska likriktas. Nationerna ska inte klara sig utan de andra EU-staterna, så att säga, eller EU-medlemsländerna. Ett EU-land kan tillverka flygvapen och de andra ammunition och så vidare.
Nej, men absolut. Så är det ju. Kommunismen, om vi så tittar, Sovjetkommunismen var ju väldigt gynnsam för storkapitalet. Och det var ju många bankirer som gjorde gott om pengar på Sovjet och på kommunismen, så att säga. Så att de försöker ju själva utmåla sig som någon form av motsats till kapitalet, men i praktiken har det ju inte förhållit sig på det viset. Och det är möjligt att om vita människor helt ensamma hade kommit att bli kommunister, hade det kanske sett ut på ett annat sätt. Men så länge härskarna är de samma i både de kapitalistiska och i de kommunistiska länderna, så är det såklart också de som kommer gynnas av det, i varje fall.
Mm.
Och det är också de samma härskare då över EU.
Som av en slump.
Ja.
Ja, man kan ju helt klart se att EUs visioner och målsättningar är ondskefulla. Men ja, i vilket fall kan vi väl förändra EU inifrån, kanske? Genom att rösta in bra politiker i EU-parlamentet, eller?
Ja, det är vad de vill att du ska tro i varje fall. Och det är ju också faktiskt så här SD resonerar nu för tiden. Sverigedemokraterna har ju tidigare varit väldigt tydligt emot EU, men de har till årets EU-val officiellt sagt att de inte längre nödvändigtvis vill gå ur EU, utan att de tycker det är ganska bra att vi kan förändra EU inifrån. Men att man kan göra det, det är en sanning med stor modifikation i flera led. Och faktum är att vi medborgare, folket, har extremt lite inflytande över EU. Ännu mindre inflytande än vad vi ens har i övrigt i det parlamentariska liberaldemokratiska Sverige. För att för det första så kan det nämligen påpekas rent praktiskt då att Sverige har bara 20 av 751 mandat i EU-parlamentet. 20 av 751. Även tillsammans med de övriga nordiska länderna så har vi ändå inte mer än 46 mandat av 751. Så även om så samtliga nordiska parlamentariker här och nu, eller imorgon, eller efter den 26 maj för den delen, faktiskt skulle börja företräda genuint nordiska intressen, så utgör de ändå inte mer än 6% av de totala rösterna i EU-parlamentet. Och har jag alltså således ingenting, absolut ingenting att säga till dem. Vidare så har i vilket fall, även om de så skulle haft någonting att säga till dem, nu har de inte det, men om de så skulle haft det, så har ju också EU-parlamentet egentligen ganska lite makt inom EU. Det är exempelvis inte EU-parlamentet utan istället den icke-folkvalda EU-kommissionen som tar beslut om vilka lagar som ska stiftas och gälla för hela EU. EU-parlamentet, de har sen som uppgift då att godkänna de här lagarna. Men inte ens där får de göra ensamma, utan de utgör 50%, halva inflytandet om de här lagarna ska införas eller inte. De måste ändå komma överens med en annan instans som då är Europeiska unionens råd kring det här. Så inte ens den makten har de. Så att det är väldigt lite makt de har. Och för det tredje så kan man också då mycket värt påpeka att hela EU är nedlisat av tiotusentals lobbyister som avlönas av storföretagen. Vi pratar alltså här om anställda avlönade påverkansagenter för olika företrädare av storfinansen som till skillnad från andra vanliga dödliga medborgare så har de här lobbyisterna fri tillgång in till Europaparlamentet. De kan alltså aktivt och helt legalt arbeta med påverkanskampanjer gentemot parlamentarikerna. Och de här lobbyisterna, de har ju för övrigt också all möjlighet att påverka också kommissionärerna i EU-kommissionen. Så redan där kan de vara med och påverka besluten. Så när allt det här kommer omkring, och man sammanställer allt det jag har sagt nu, så framstår det ju mycket tydligt att vi medborgare har otroligt lite att säga till om inom EU. Det är otroligt lite vi kan förändra EU inifrån. Det vi ska rösta om den 26 maj, det är vilka som, uppvaktade av storfinansens lobbyister, ska få vara med och avlägga 20 av 751 röster i en av de två instanserna som beslutar kring det som kommissionärerna, uppvaktade av storfinansens lobbyister, har kommit fram till. Så ja, din röst den betyder inte mycket i sammanhanget. Och således så är det också strålande att just använda din röst som en protest. För den betyder ändå ingenting i själva EU-valet. Och ska du protestera med din röst, då står Nordiska motståndsrörelsen som ett helt klart lämpligare alternativ än någonting annat. För att Nordiska motståndsrörelsen, det är helt klart den starkaste protesten som existerar mot de här galenskaperna.
Ja, det är det. Och vi har ju inga illusioner, som du säger, om att vi ska kunna förändra någonting. Och jag tycker det är ganska efterblivet. Dels vad gäller att man ska kunna förändra EU, men även förändra riksdagen om man kommer in där. En sann opposition kommer ju inte kunna förändra det tillståndet vi har idag genom att komma in i riksdagen eller komma in i EU. I kommuner kan man kanske kunna förändra saker faktiskt. Men anledningen till att man vill, om man nu vill komma in i riksdagen, det är ju för att vara där och bråka och avslöja folkförrädarna.
Precis.
Folket.
Precis. Och det är ju givetvis det vi skulle göra till EU också. Eller om vi någon gång i framtiden kommer komma in i EU-parlamentet, så är det ju helt och hållet av den anledningen vi skulle göra det.
Precis. Där och prata väldigt illa om George Soros.
Ja.
Och bli ursläpad från podiet.
Ja.
Ja, nej men precis. Men oavsett så är ju det mesta vi har pratat om, som sagt, visioner. Realpolitiskt här och nu idag är väl ändå inte EU så farligt för Sverige och svenskarna.
Jo, det är det sannoligen. Och det är det på så otroligt många vis så att jag knappt vet var jag ska börja någonstans. Ska man ta några exempel snabbt och lätt? Jag säger inte det här är de viktigaste, allvarligaste, utan bara några snabba exempel jag kommer på så här. Så dels så, vi har ju redan de här öppna gränserna mellan de europeiska EU-länderna. Vi har idag så har företagen fri tillgång i stort sett till arbetskraft från låglöneländer. Och det innebär ju i sin tur att lönerna kan dumpas för svenska arbetare. Det innebär att arbetsmiljölagar kan försämras drastiskt och det i sin tur kan ju leda till fler olyckor och andra tråkigheter. Och det leder till överlag sämre arbetsvillkor för de svenska arbetarna. Men det blir också lättare för företagen i sig att inte ens bara nöja sig med att ta hit arbetskraft utan faktiskt flytta hela sin produktion till de här låglöneländerna. Och det i sin tur då, det leder ju till att svenskarna blir arbetslösa. Och det i sin tur leder till ännu bättre möjligheter för lönedumpning av företagen. För att det blir fler arbetslösa, då blir det mer konkurrens om vilka som ska få jobben. Och då kan man dumpa lönerna så att säga.
Det låter ju väldigt konstigt att Vänsterpartiet till exempel är för allt det här. För att de tycker att vi högerextremister är det största hotet.
Ja, precis, precis. Jo, men som du säger, Vänsterpartiet, precis som Sverigedemokraterna, är också ett parti som hela tiden har varit mot EU, men som nu har svängt om och tycker, precis som du säger, att vi är ett större problem och ett större hot än det här. Vilket är väldigt intressant om de nu har någon form av ansvar för arbetarna kvar, men det har de inte såklart. Vänsterpartiet är ju sedan länge inte längre något arbetarparti.
Nej, vänstern är ju globalistlakejer.
Precis, precis.
Varenda en av dem.
Ja, nej men så är det. Ska vi titta på andra realpolitiska problem? Någonting som de flesta kan relatera till väldigt enkelt. Det är ju de här organiserade tiggarligorna. Alltså de här rasfrämmande tiggarna som du kan se sitta utanför var och varannan affär i Sverige. De är helt klart ett resultat av EUs politik. De hade inte så enkelt kunnat göra det de gör och sitta här om det inte vore för de öppna gränserna. Och det är inte bara europeer det blir lättare för, utan även afrikaner och araber kan ju lättare ta sig till Sverige och Norden genom att de genom EU då får färre stadsgränser och färre kontroller att passera för att ta sig hit än vad som hade varit fallet om varje land hade haft en stark gräns och en gränskontroll. Så att säga, då hade det varit fler länder att passera igenom.
Tänk bara på just Sverige då, om man tänker lite egoistiskt för vår egen del. Säg att de passerar via Afrika in i Spanien. Då är de ju inne i EU och då har de ju ingen gräns att passera. Det är klart att de vill ta sig till Sverige där de har hört att det här är rena paradiset för icke-svenskar.
Precis, precis.
Men hade det funnits så gränser kring varje land där, vad det nu kan vara 6-8 stycken, eller ja, åt det hållet, innan Sverige, då hade ju inte, Sverige hade ju varit det land de sist skulle ha tänkt på att komma till.
Precis, precis. Nej, men så är det ju. Varför skulle man, även om vi så leker med tanken att alla de här så kallade flyktingarna faktiskt var äkta flyktingar, varför skulle de fly till andra sidan jorden liksom? Precis som du säger, men nu får de med den möjligheten genom de här öppna gränserna.
Ja.
Ja, nej, sen är det massa andra saker. Alltså det är så otroligt mycket saker så vi skulle kunna prata flera timmar om bara realpolitiskt vad EU ställer till med för oss här och nu. Men alla de här exemplen finns ju att läsa på frittnorden.nu, så att det är egentligen nästan lättare om man går in där och läser på än det är, om man vill höra mer om det än det jag har tagit upp.
Jag tänkte ändå att du skulle läsa upp, vi har ju på sidan frittnorden.nu har vi ju en artikel som heter 9 anledningar till varför vi måste lämna EU. Och utan att argumentera kring det så tänkte jag rabbla upp de här helt enkelt. 1. Vi värnar vårt folk och vill därför inte ha öppna gränser. 2. Vi vill inte att det vi byggt upp ska förstöras. 3. Våra lagar ska stiftas av oss själva. 4. Vi vill stå självständiga och fria. 5. Nordens framtid får inte avgöras av globalister, storföretag och lobbyister. 6. De beslutande politikerna måste vara ansvarstagande och icke-korrupta. 7. Den personliga integriteten och åsiktsfriheten måste försvaras. 8. Storfinansens försämrade villkor för människors och djurs rättigheter måste stoppas. 9. Skattepengarna ska användas konstruktivt och för folkets bästa. Har du någon kommentar kring detta?
Ja, så bara i de 9 punkterna du rabblar upp här som vi har sammanfattat i, så hittar vi flera viktiga politiska frågor som vi inte har kommit in på alls. Det är väl 3 egentligen som jag tänker på direkt. Dels är det ju det här med djur och natur. För även den här öppna gränserna leder ju, som jag var inne på innan, det leder ju till att kapital blir allt. Det spelar inte så stor roll längre hur du behandlar. Alltså Sverige har ju kanske hårdast djurskyddslagar i världen. Alltså bäst djurskyddslagar i världen. Men helt plötsligt med de här öppna gränserna och även med EUs regler och lagar kring att till exempel den svenska staten inte längre får stödja vissa företag framför andra, utan de måste se till att alla måste ha samma möjligheter att konkurrera med varandra på den europeiska marknaden. Så leder det kanske helt plötsligt till att våra skolbarn och åldringar, de sitter och äter gris som är importerad från något annat EU-land, där djuren inte alls i närheten har det lika bra som de skulle haft om de var uppfödda i Sverige. Så det är ju en otroligt viktig aspekt för de som är måna om djur och natur, som EU faktiskt försämrar realpolitiskt här och nu.
Men Miljöpartiet är väl emot EU? Nej, det var de inte.
Ja. Sen har vi det här med åsiktsfrihet som vi inte har pratat om, som är väldigt, väldigt viktigt. EU, de är ju tydligt för än mer åtstramning av åsiktsfriheten än vad den svenska staten är och har varit. Svenska staten är inte precis så att de är emot att EU vill slakta åsiktsfriheten, men de har kanske snarare inte vågat vara så kritiska till åsiktsfrihet som EU ändå helt öppet är. I EUs både vision och i realpolitik så ska oliktänkande registreras, de ska straffas hårt och de ska förbjudas från att kunna sprida sig, från att kunna sprida sina åsikter. Och det finns flera exempel under åren. EU till exempel är de som var drivande mot gyllene gryning i Grekland. Det är till EU som den svenska staten hänvisar när de pratar om att de ska förbjuda oss i Nordiska motståndsrörelsen. Det var EU som utförde sanktioner mot Österrike för att österrikarna hade röstat fram det nationalistiska partiet FPÖ till regeringsställning. Och EU har gett dryga böter till både Ungern och Polen för att de här bägge ländernas regeringar inte vill se sina egna folk utrotas biologiskt genom massinvasion av unga män från tredje världen. Och så vidare. Ja,
fallet Österrike så vill man ju faktiskt svälta ut hela befolkningen.
Precis, precis. Nej, det var ju ungefär som Morgenhautplanen efter Tyskland nästan.
Ja. Så. Och jag tänker på, du tog ju upp det, eller du berörde det. Jag tycker folk bör ju faktiskt läsa den här artikeln. EU ger oss åsiktsförtryck. För jag vet inte om alla förstår det, men det är ju så här att YouTube till exempel har ju censurerat oss naturligtvis, men även Granskning Sverige till exempel, till och med SD under valkampanjen. Mm. Och det är ju regeringen som trycker på, och även media faktiskt, Expressen, Bonnier. Men de agerar ju utifrån ett EU-direktiv om att det är så här man ska stoppa näthatet. Så att de har ju deras mandat i ryggen. Sen finns det väl länder som inte tar det där mandatet på lika stort allvar såklart i EU. Men utan det här EU-direktivet så hade ju inte vår regering kunnat agera på det sättet som de gör.
Mm.
Och det är ju ren internetcensur, och det blir ju min röst in, att de har röstat igenom nu artikel 13 till exempel, så kommer det bli ännu mer hindrande av fri debatt helt enkelt.
Mm. Jo, precis. Nej, men alltså, sammantaget allt det här, EU avskyr åsiktsfrihet. Och
ja,
är man inte en kulturmarxistisk liberaldemokrat, så är det de facto så att dina rättigheter, de inskränks kraftigt av EU på olika vis. Så ja, nej, det är en viktig aspekt. Är det, absolut. Sen, jag sa tre saker. Och en tredje grej som jag tänker som vi inte har pratat så mycket om. Och det kanske inte är någonting som vi i motståndsrörelsen normalt sett brukar prata så mycket om heller. Men det är ändå, alltså det är för stort för att man helt ska kunna ignorera det i fall som är EU. Men det är ju den ekonomiska aspekten av EU-medlemskapet. För Sverige till exempel, vi är ju det landet i hela EU som per capita förlorar mest på pengar på vårt EU-medlemskap. Trots att svenska staten faktiskt har lyckats förhandla sig till vissa rabatter. Bara det är ju helt otroligt att man ens skulle kunna göra en sån här union. Men de har lyckats förhandla sig till rabatter på EU-avgiften. Men trots det så betalar vi ändå 35 miljarder svenska kronor varje år i medlemsavgift. Och visst är det så att vi får tillbaka en del av det här. Men det året när vi har fått tillbaka som allra mest, så rör det sig om närmare en tredjedel vi har fått tillbaka. Och det man får tillbaka då, det är ju främst genom bidrag till de svenska bönderna. För att de då ska rikta sin verksamhet åt det hållet som EU önskar. Så man kan säga att vi betalar 35 miljarder till EU för att de ska ge våra bönder 7-8 miljarder. Och då dessutom, om bönderna vill ha de här 7-8 miljarderna, så måste de dansa helt och hållet efter EUs pipa och anpassa sin verksamhet direkt efter EU-direktiv, så att säga. Annars kommer de inte få tillbaka en krona av de här 35 miljarderna. Och sen resten då av pengarna, de går åt till att stärka ekonomin i mer misslyckade länder, men också så går ju massvis av pengarna till löner åt EU-byråkrater och åt EU-politiker och till administration. Exempelvis EU-parlamentarikerna, de har ju en månadslön på strax över 80 000 kronor i månaden, trots att de har enormt många andra förmåner, och trots att de har lobbyister som får uppvakta dem med gåvor värda massvis med pengar och så vidare, så ska de ändå ha sina över 80 000 i månaden. Och självklart också så att de här lönerna har lagts på en så pass hög nivå för att politikerna ska hålla sig i schack. För att de ska hålla sig nöjda och inte liksom vilja förändra allt för mycket inom EU. Och där kan man väl också tänka sig att Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, att det finns sådana tankar kring varför de hellre vill förändra EU inifrån nu än att vi ska lämna EU, så att säga. Mm. Och då ska vi dessutom ha i åtanke att 80 000 kronor i månaden, det är en hel del pengar för en svensk. Men förstår du hur ofattbart mycket pengar det här är för en bulgar eller en rumän till exempel? Det blir ett extremt, extremt, extremt välbetalt jobb. Du kommer tillhöra en väldigt, väldigt liten procent av det rikaste folket i landet om du kommer från de här länderna då, där löneläget är betydligt lägre än vad det är i Sverige. Så de kommer verkligen inte vilja förstöra, förgöra, förändra EU allt för mycket, utan de hålls nog ganska nöjda som det är med de lönerna, så att säga. Och sen har vi såklart massvis med byråkrater också. Och bara inom kommissionen så har vi ju 25 000 kommissionärer som ska avlönas varje år, varje månad. Så att, är det inte konstigt att miljarderna, de rullar på och också går åt. Så vad man skulle kunna säga är att om vi lämnade EU istället, så bara rent ekonomiskt, om vi skulle bortse från alla andra aspekter, så skulle vi kunna ge våra bönder bra mycket mer än vad de får genom EU. Och vi skulle ändå ha gott om pengar över till annat som skola, sjukvård, omsorg.
Ja, nej men precis. Det är ju faktiskt så att när bönderna idag säger att vi skulle inte överleva utan EU-bidrag, det stämmer ju faktiskt.
Mm.
Men de subventionerna skulle ju vi själva kunna ge, precis som du säger. Och de bönder, de småbönder, för EU vill ha storbönder, de småbönder som inte har överlevt, bland annat på grund av att exempelvis vår skolmat hämtas utomlands ifrån.
Mm.
De hade ju överlevt utan EU.
Mm.
Och då hade vi haft en levande landsbygd.
Absolut. Nej, så att och det finns säkert 1000 grejer till som vi inte har pratat om här och nu. Och en hel del av de här 1000 grejerna kommer ni hitta på sidan, som sagt. Men ja, vi har ändå rabblat upp några stycken av de viktigare anledningarna här i det här programmet också.
Mm. Om någon som lyssnar på det här nu då verkligen förstår att vi måste lämna EU, hur ska den gå tillväga?
Ja, det finns tyvärr inga enkla eller korta vägar att gå. Det finns inga genvägar i det här. Det systemet vi har idag, de är fullt på det klara med att vi ska vara med i EU. Samtliga riksdagspartier stödjer den vägen. Och det är till och med, som jag sa tidigare, grundlagstadgat att Sverige ska vara med i EU. Det räcker med andra ord inte att rösta fram något annat alternativ. Vill vi ta oss ur EU, vill vi ta oss ur globalisternas strypgrepp, så måste vi krossa det här systemet och ersätta det med ett nytt. Det går inte på något annat vis. Och då är det ju dessutom så att det här nya vi ska ersätta det med, Sverige som land skulle ha extremt svårt att hävda sig så som den globala världen idag ser ut. Och det är också just därför såklart som vi i Nordiska motståndsrörelsen har strävan att ersätta det här gamla globalistiska EU-systemet med en nordisk stormakt genom ett enat, suveränt, fritt och självständigt Norden, så att säga. Men för att bringa fram det här, för att kunna ersätta EU med det här, så krävs det en nordisk revolution. Ingenting mindre än så. Och för att åstadkomma det då, ansluta sig till kampen och ge allt vad man kan för vår seger över globalisterna ska bli möjlig. Och det oavsett var de här globalisterna gömmer sig någonstans, EU, FN eller vad den må vara. Vi kommer bekämpa dem seger eller död.
Bra avslutning.